Ja, jag reste ju till Etiopien i november. Och jag reste med HBE som församlingen här haft kontakt med. Det är en insamlingsorganisation för att stödja ett etiopiskt inhemskt hjälparbete. Och HBE betyder hopp för barn i Etiopien. Och det startades för 27 år sedan av 10 tonåringar i en Mekane Jesus-kyrka i ett fattigt område, en Toto, på höjden i Addis Abeba. Och det är nu ett väldigt stort arbete. Det började med att ungdomar som fanns där i kyrkan såg att barn låg ute på gatorna. De tiggde och de for illa. Och de kände att som kristna ungdomar så borde de göra någonting. Och de bad sina pastorer om stöd. Och de sa nej, för allt i världen, ni får inte gå ut på gatan. Det är farligt. Men de kände att nej, de angår oss. De är också barn, liksom vi. Så de sparade ihop som en 50-öring i veckan var. Och då blev det ju 5 kronor. Och då köpte de bröd för det. Och så gick de och delade med sig åt det här brödet tillsammans med barn på gatan. För att visa att de brydde sig och för att skapa kontakt. Och så har de fortsatt. Och det har vuxit och vuxit och vuxit. Och nu har fått stöd av bland annat Läkarmissionen och flera insamlingsstiftelser i Norge, Danmark och Tyskland med flera. Och de kallar sig Wind Souls for God, en evangeliserande organisation. De var inte bara ute efter att mätta barnen på gatan. De ville ge dem frälsningsvisshet och ett hopp. Och det här var, det bildades för många år sedan, den här insamlingsstiftelsen i Sverige då. Och det var 18 personer som åkte i den här resegruppen ner till Etiopien. Och där mottogs vi av representanter för Wind Souls for God. Och lotsades runt i Addis Abeba. Och senare så åkte vi söderut cirka 60 mil. Först så flög vi till Arbamin som är ett regnskogsområde. Och sen åkte vi minibussar upp för en väg i 2,5 timmar. Det kändes som att åka på nyplöjd åker. Så man var ganska mör när man kom upp. Men jag tänkte börja berätta om vad vi upplevde i Addis Abeba. Där är det så att man ska börja skolan, den statliga skolan, när man är 7 år. Och missar man det så är det kört. Men man behöver lite förkunskaper för att klara skolan där. Och det var många, många barn som överhuvudtaget aldrig kom in i skolsystemet. Så då startade den här organisationen små förskolor. Där man tog emot barn från 4 till 6 år. För att förbereda dem för skolstart. Och vi fick besöka några av de här förskolorna. som är i Winsols regi. Och man möttes av dessa små brunhyade barn i skoluniform. Och de sjöng så trumhinnorna, ja, de kände som om de skulle blåsas ut för att välkomna oss till sin skola. Och i skolan där får man skoluniform, man får mat, man får undervisning förstås. Och det går till på ett speciellt sätt som jag ska berätta. Och så får man fri hälso- och sjukvård. Och det är oerhört värdefullt. För de som går i de här skolorna, det är de fattigaste av de fattiga. Och lärare och annan personal letar upp dem. Och har då hjälp också av sociala systemet. Som jag inte känner till så mycket. Men som då vet om vilka familjer som är mest utsatta. Ja, i skolorna då så bär barnen uniform. Och det gör läraren också i form av en vit rock. Känns lite konstigt i början att se lärare i en vit rock ovanpå sina privata kläder. Men så fungerar det i Winsols kyrkor, eller skolor. Och mycket av undervisningen sker ju i form av sånger, lekar och så. Att läraren ställer en fråga och så skriker barnen svaret. Så trumhinnorna håller på att spricka. Och de har också väldigt mycket bilder. Och det finns bilder. Hela väggarna är tapetserade med bilder och bokstäver och siffror. Och jag tänker på dessa stackars barn med störningar i sitt uppmärksamhetssystem. Hur de ska klara och fatta vad det är som händer. Men i alla fall, de får en chans att lära sig något. Vi besökte dels en stor skola, den ursprungliga i närheten av kyrkan som de 10 ungdomarna utgick ifrån. Och vi besökte också en liten skola som ligger i ett annat fattigt område. Och där fanns det bara de här förskolebarnen när vi var där i alla fall. Sen så var det så att i det fattiga området på Entotoberget så fanns det ingen sjukvård för de fattiga. Så jag fick vara med 2015 och be för en grop på en höjd där man planerade att bygga ett sjukhus. Och nu fick jag se det här sjukhuset färdigt. Och det var inte något palats. Men det var en femvåningsbyggnad och det var full av verksamhet. Där bedrevs det barn- och mödrahälsovård. Och en viss annan sjukvård som jag inte känner så mycket mer till. Men där fanns också numera ett pojkhem med 25 pojkar och en pojkhemspappa som då tog hand om de här och försökte leda alla de här 25 pojkarna. Och det var ordning och reda där. De går i skolan, i lokala skolor. Och de hade nu, när vi var där, kommit hem och samlas i en samlingslokal där de också sen äter mat. Och det var lugnt och stillsamt trots att det var 25 livliga gossar där. En gosse ville gärna utmana resedeltagarna på schack. Och han vann alltid över alla. Den pojken berättade de om. Hade de fått vetskap om något år tidigare att han fanns på en busstation. Och det är ju inget bra ställe för en liten pojke i 10-årsåldern. Och han hade farit väldigt illa. Han kom från landet. Han hade blivit utkastad av sin far och sen utnyttjad av andra män. Och farit otroligt illa. Och han var skygg. Men de sökte upp honom. Gav honom lite mat. Försökte visa honom uppmärksamhet och kärlek. Men han var väldigt svår att nå. Efter ett halvår så kunde han tänka sig att följa med till och titta på pojkhemmet som då inte var i det här området utan har fått flytta dit nu. Och så småningom så vande han sig vid att bo inomhus och ta del av gemenskapen där. Och nu var han helt förvandlad, denna stackars lilla pojke. Och slog resenärerna på schack. Så det finns hopp, bara de får en chans. Och en uthållig kärlek och envishet. Där i det här sjukhuset så först gick det en hel del annan verksamhet också. Det var hantverksträning för flickor som hade livnärt sig som sexslavar. Och vi fick också höra när vi besökte ett hem för flickor i tonåren berättelser om hur deras liv hade varit. De hade kommit från landsbygden, antingen norr eller söder, anställts inom familj för att sköta hus och sysslor, och så skulle de få gå i skolan. Men av skolgången blev inte mycket bevänt. Men däremot så förutsattes det att mannen i huset kunde utnyttja dem. Och dessa flickor var så trasiga inuti. Men de hade då på något sätt fått kontakt med den här hjälporganisationen och fått komma till det här flickhemmet. Och där fick de gemenskap och kärlek, professionell själavård och träna till ett yrke så att de skulle kunna försörja sig senare i livet. Ja, och sen ska jag berätta om ett hembesök som vi fick göra. Vi delades upp i små grupper och vi var fyra stycken i den gruppen som jag fick följa med. Och vi fick träffa en liten pojke vid skolan i Gurara. Ett fattigt, fattigt område som nu håller på att bli bebyggt av rikare personer, så de fattiga trängs undan mer och mer. Och vi gick och vi gick och vi gick, gata upp och gata ner kändes det som. Och den där lilla pojken, han visade vägen dit där han bodde. Och vi kom till slut till ett ett område där det såg ut att kunna finnas fattiga som levde. Och så gick vi igenom skynken och vi såg tvätt som hängde där. Och man fick liksom huka sig under tvätten och gå vidare. Och till slut kom vi till något som inte såg ut som människoboning överhuvudtaget. Det var som en, ja, ett avskräde nästan. En hängande tältdörr framför ett utrymme som det var jordgolv. Cementvägg åt ena hållet, så var det draperi för sängen. På andra hållet, det kanske var 4 meter långt och 1,20 brett kanske. Jordgolv som lutade lite. Det fanns inte plats för några möbler, men man hade ställt in en kamin där. Och den lagade man sin mat på. Det här utrymmet tog hyresvärden 450 birr för, att jämföra med en lärarlön på 400. Och den här familjen bestod av mamma och pappa och 2 pojkar. En 11-åring som var i skolan då, och sen den här lilla pojken som väl var 5 år kanske. Och pappa som inte hade något arbete. Mamman jobbade som städerska på ett sjukhus. Man förstår inte hur de överhuvudtaget kunde försörja sig. Och hur man har rätt att utnyttja fattiga människor på det sättet. Vi satt där på det som troligtvis var sängkanten och pratade. Det var en representant för Winsols med och en lärare som kände den här lilla pojken, för han var ganska skygg. Och ja, det armod, den fullständiga förnedring som fanns där. Det var så svårt att ta in att här bor en familj och de måste betala för det. Och alldeles intill där bodde pappans syster som var ensamstående med en 11-åring. Och hon hade inget arbete. Det fanns ingen pappa till hennes pojke i närheten, om hon visste vem det var. De kom från landet och hade tagit sig till Addis Abeba för att skapa en framtid. Och så hamnade de här. Och det går inte att låta bli att tänka på, hur ska det bli för den här lille pojken? Vad ska han växa upp till? Och hans bror. Och hur ska de här föräldrarna kunna hålla sig och sina barn vid liv med de här villkoren? Men det är alltså sådana barn som går i skolan, i förskolan där på Entoto och i Gurara, och får en start i livet i alla fall. Får en möjlighet att sen komma in i statliga skolan och utvecklas. Sen vill jag berätta om vad vi upplevde när vi hade rest upp för berget till Shensha, en liten bergstad. Och anledningen till att vi kom dit var att de som gick ut först på gatan och såg alla de här gatubarnen och sen träffade pojkarna som var instängda i vävsalar för att väva, och flickorna som bar ved eller prostituerade sig, så märkte man att deras ursprung var uppe i Tjänsa. Många av dem kom därifrån i alla fall. Och då kände de att vi måste göra någonting för den staden. Så att barnen inte säljs därifrån utan får stanna där och leva där. Så där hade man börjat med förskola. Och så fick man kontakt med föräldrar som inte kunde läsa och skriva. Fäderna kunde väva, för det var den var liksom den kulturen, vävkulturen fanns där, och det var männen som vävde. Mycket skickliga. Och där uppe i Tjänsa så startade man en förskola. Och så fick man kontakt med det regionala fängelset. Och det var förfärligt. Det var löss och alla fångar låg på cementgolvet. Och det var en oerhörd misär. Och då började man med att ordna sovsalar så att de fick en sovplats var i alla fall, även om den var liten. Och skapade vävsalar, baracker med tak. Och sen är det uppstagat, och där under har man vävstolarna, inga väggar. För det är hett periodvis, och då kan både luft och ljus komma in. Och där så hade fångarna sin arbetsplats. Mycket skickliga vävare. Vi fick också se fängelsekyrkan som var proppfull av män. Och de som var dömda till som satt där, de skulle avtjäna antingen någon månad eller livstid. Men de fanns där tillsammans. Och det var en väldig stämning i den här packade gruppen av män, mest yngre, kanske unga medelålders. Och de sjöng och de bad. Och de välsignade oss resenärer. Det var storslaget på något sätt att känna deras tillgivenhet mitt i sin straffperiod. Men fängelset var inte likt något annat man kan tänka sig. Det fanns ingen taggtråd runt omkring, inga vakttorn. Det var planteringar här och var. Och så var det de här stora barackerna. Sen fanns det ett område som var avskilt från det här, och det var kvinnofängelset. Och där var det en annan stämning. Det var lugnare och det var inte så många. Men när vi kom innanför dörrarna där så kom det en kvinna och slog armarna om fängelsechefen och kramade honom. Och det visade ju liksom att hon hade förtroende för honom. Hon visste att han ville hennes väl. Trots att hon hade hamnat där i fängelset. Och det var soligt när vi var där. Vi såg de flesta kvinnorna satt ute och stickade eller sydde eller något sånt. Och så var det en liten kvinna. Hon satt lite för sig. Och under hennes knän fanns det två små gul-orangea kattungar. De fick finnas med där. Och barn fick följa sina mödrar i fängelset till en viss ålder. Om mödrarna tyckte att det var bra. Om barnet var under 1,5 år när mamman dömdes och kom till fängelset, så fick de stanna med henne om hon ville det. Det fanns också en skola i närheten som de skolpliktiga barnen kunde gå till. Så vi såg inga större barn där, men några små. Och så fick vi gå in i en av sovsalarna. Det var våningssängar som var välbäddade och vi gick förbi och så längst in så kom vi till en avdelning där det var en säng med draperi omkring. Och utanför draperiet stod det en liten kamin. Där inne låg en mamma med sitt 2 veckor gamla barn. Hon hade fötter på sjukhus, men sen fick hon återvända med barnet till fängelset. Men då hade de ordnat en liten avskild plats för henne. Och de pysslade om henne där inne. Så vi såg inte henne eller barnet, men vi hörde att de fanns där inne. Så det var lite diskretion. Och det tyckte jag kändes väldigt fint. Där uppe på i den här bergsstaden så hade organisationen 2 gästhem. Ett äldre och ett nybyggt. Och där fick vi bo då de här dagarna vi var där. Och det fanns det sängar med gott om täcken och faktiskt rena lakan och kuddar och så. Och i det rummet jag fick dela med en kamrat fanns det en toalett. Den bestod av en väldigt låg toalettstol utan toalettring på. Och sen så fanns det en hörna med dusch. Där det var tänkt att vara en dusch i alla fall. Det var också ett duschhuvud upp med taket. Och ett handfat. Och en tunna med vatten. Och ett litermått. Det fanns inget rinnande vatten där. Och toaletten spolade man med litermåttet. Så visade det sig att flera av deltagarna var magsjuka och de bodde på det nya gästhemmet och det var för långt att hinna dit när det trängde på. Och vårt rum låg väldigt väl till, så vi hade många gäster på vår toalett. Men jag blev inte magsjuk i alla fall. Och där uppe i Kärnsjö, där fanns det ett allaktivitetshus. Och det var tänkt att man skulle kunna samla stadsbor där och undervisa dem om hur samhället fungerade. Man informerade om vad som hände med deras ungdomar som skickades ner till storstäderna, till Addis. Och de hade en sporthall där. Och där den användes flitigt. När vi var där så var det en liten grupp ungdomar som tränade och visade upp taekwondo. En del var jätteduktiga. Och ja, även ett bibliotek fanns det där. Men det var väldigt glest av böcker i hyllorna och det var liksom ingen bibliotekariesdröm, tror jag, att se hur de var ordnade, de här fattiga böckerna. Och så fanns det, precis som det fanns 2016 när jag var där sist, datorer som stod på en bänk. Men precis som då var de obrukbara. men de stod där. Det var tänkt att ungdomarna skulle få lära sig datakunskap och komma igång. Men det har inte blivit så än. Till den här sporthallen fanns det naturligtvis en toalett. Och den spolades med en vattendunk som hade varit en bensintank. Och det fanns inte så mycket vatten kvar när jag var där. Ja, så ska jag berätta om skolorna där uppe. Som jag sa så ska man börja skolan vid 7 års ålder. Och gör man inte det så kommer man inte in i den statliga skolan. Så en av grenarna till Windsols hade ordnat något som de kallade second chance school. Alltså andra chansens skola. Och de barn som av någon anledning, antagligen för att föräldrarna var missbrukare eller för att de var för fattiga eller inte visste om när skolan skulle börja eller inte kommit igång när de var 7 år. De fick nu chansen att på kort tid skaffa sig de erfarenheter och kunskaper som krävdes för att komma in i 4:e klass i skolan, den statliga skolan. Och i den här skolan så fanns det inga uniformer, utan barnen hade olika kläder. På huvudet hade de för dagen några strutar som väl symboliserade någonting. Det var en liten annan stämning där. Läraren hade inte heller vit rock. Och det var mycket samverkan mellan läraren och barnen. Och barnen fick ta initiativ till sånger eller ramsor eller sådär. Men det var en fin stämning i den där skolan också. Men vägen till skolan, den var inte nådig. Våra minibussar kunde inte köra där. Det var värre än en nyplöjd åker, för det gick liksom grova sjok och djupa gropar här och var, som man fick liksom hoppa från den ena till den andra. Någon kilometer eller så. Vi hade i gruppen en 84-årig dam. Hon var lite skruttig kanske. Hon gick med 2 stavar för att hålla balansen. Och det var ju svårt för henne att gå där. Men man fann på råd. Det var någon som hade motorcykel. Och man satte tanten på motorcykeln och hennes son i 50-årsåldern bakom. Och sen höll han fast tanten. Och så åkte de motorcykeln ner till skolan. Så man fann alltid på råd på något sätt. En annan del av Kärnsa hade organisationen fått ett landområde av någon anledning. Och det var skrivet på dem. Men sen ville andra liksom myndighets enheter ta det där området. Och då fann de att de byggde en förskola i ena änden av området. Och den har funnits ett bra tag. Den såg jag redan 2016. Och det var samma sak. Barn 4 till 6 år. Och de hade uniform och de sjöng och de ritade. De hade liksom de andra barnen anteckningsböcker som de kunde arbeta i och så. I andra ändan, kanske några kilometer bort, hade man anlagt en mödra- och barnhälsovårdscentral för att på något sätt hålla ihop det här området och visa att nej, det går inte, det här är vårt, det går inte att bygga något annat här emellan. Så det var lite knepigt. Men den här, när vi var där så var det en samling av barn. Man skulle ha hälsoundervisning och det var tandläkare där som skulle informera om munhälsa och så för de här barnen. Så det var avancerat tycker jag. Och man hade ett omfattande vaccinationsprogram som alla erbjöds gratis. Och det var också väldigt skönt att se. Där uppe på höjden i Tjänsa, det ligger 3000 meter över havet, där regnar det ofta. Kanske inte jättemycket varje gång, men det regnar både nu och då. Så där, och där är det så svalt, så där kan man odla äpplen. Och det är väldigt sällsynt i Etiopien. Så där odlade man äpplen. De såg inte ut som våra äppelträd, men i alla fall. Och det var en framgångssaga det också. Ja. För övrigt så var det ju lite sightseeing. Vi hade en dag i Arba Minch som betyder 40 källor. Och där var det ren regnskog. Så vi fick en guidad promenad genom regnskogen. Och fick veta då att lianer som jag tänkte mig växer ut fort och ofta, de växer väldigt långsamt. Vi såg en lian som var lite tjockare än min underarm. Och den bedömde de var flera hundra år gammal. Så lianer är inte som syrenslå eller så som växer en halv meter på någon månad. Utan de här växer långsamt. Och de är ju jättestarka. Ja, det var några glimtar från vad vi upplevde. Och vi upplevde, vad jag kände var liksom den här ringa början och detta fantastiska arbete som har utvecklats på grund av uthållighet och kärlek och Guds fruktan. Tack.